Ann, vi är ju så sinnessjukt upprymda.
Upprörda tänkte jag skulle säga, men det är vi inte alls. Nej, jag är ofattbart upprymd. Alltså, vi har ju fnittrat så mycket och gått så bananas nu i typ en timme.
Nej, men, alltså det började vi redan i natt.
Jo. Ja, igår kväll började det.
Ja. Mm. Och i morse så tog jag mod till mig att helt sonika kontakta Jakob.
Jo.
Claesson. Och han svarar. Och helt plötsligt sitter vi här med en fet jäkla intervju på 23 minuter med Jakob. Så att vi ska ju spela upp den för er lyssnare. Där han svarar otroligt intressant på väldigt många frågor.
Och personligt.
Väldigt mycket detaljer. Som man kanske inte skulle få någon annanstans.
Förmodligen inte.
Nej. Men vi måste prata om fenomenet Gift vid första ögonkastet. Vi kan ju inte få nog av det här formatet. Och vi har ju kollat på alla säsonger. Och jag har ju också fått info på att en tjej som var med i förra säsongen. Det vill säga Sofia Lundblad. Som gifte sig då med Magnus Bergqvist i Gift vid första ögonkastet. Det tog slut tyvärr. De blev ihop och sa ja till varandra och sådär. Men sen så höll inte relationen. Men sen blev hon ihop med en exekutiv producent på SVT.
Oj då.
Kristoffer Hindhammar.
Nepotismens näste.
Ja, så att det verkar ju ändå vara som att det händer grejer utanför kulisserna på det här programmet. Som är liksom en oväntad side effect. Och det som är så intressant är ju det psykologiska fenomenet i det här. När man blir liksom inlåst i den här bubblan. Så finns det en för alla i den stora frågan, eller finns det många för alla?
Ja, men alltså, men jag måste ändå jämföra lite med när jag blev tillsammans med mitt ex som jag har mina tre första barn med. Det var ingen himla stormande kärlek från min sida, utan han skulle då rädda sin kompis från att liksom göra något dumt med mig, som kompisen redan hade en tjej. Så på det sättet så räddade han då oss båda, tyckte han. Så,
och, väldigt konstig matematik där.
Ja, jag vet. Mycket konstig matematik. Men han fick ju kämpa på i månader. Och jag kände mig inte kär. Det var inte min typ. Och jag skämdes när jag gick ut. Och jag tyckte så här, vad går han här och dricker någon folköl? Han hade fel kropp, fel hår, fel glasögon. Allt var liksom fel. Och sen måste jag ändå säga ett halvår senare så... liksom, han gav sig inte. Så att då sa det bara pung, ping, pung, pang. Och så att jag tänker så här att om man bara är tillräckligt uthållig, som många utav de här killarna verkar vilja vara, så tror jag faktiskt att man kan bli kär i lite vem som helst, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, och det verkar ju så här, jag blir ju ändå så här chockad, för man får ju, den stereotypa mannen är ju den som bestämmer vad skåpet ska stå, och tjejerna är veliga och härliga och bara vill ha och trånar och trånar och trånar. Men i den här programserien, alla säsonger skulle jag säga att det är tjejerna som bestämmer 100% var den här relationen kommer ta vägen.
Ja, absolut. Och det tycker jag var otroligt tydligt också under den här säsongen, att kvinnorna vet vad de vill eller inte vill på nästan ett så här förutbestämt sätt. De har liksom redan bestämt sig. Alltså verkligen så här, love at first sight eller not love at first sight. Så tyckte jag det var med alla de här tre tjejerna, att så här, de bestämde sig redan när de gick ner för den där trappan när de skulle gifta sig. Och sen var det mer eller mindre liksom olika abrovinklar på vad de kände då, tyckte jag.
Ja, men precis. Och om man kollar på så här Tinder-statistik, som är något utav, jag älskar statistik generellt, men Tinder-statistiken är extra rolig. Där är det ju också så att det är tjejerna som är extremt mycket mer kräsna än killar och väljer bort, swipar oftare höger då än vänster. Killar är då gladare på att swipa vänster. Och ska vi ta lite fakta här, så kan man ju säga att 11% av den svenska internetanvändaren har nätdejtat de senaste åren via dejtingsajter eller appar. Det vanligaste att nätdejta är i åldrarna 16 till 25 år.
Va?
Mm.
Va?
Visst. Det är ju så, vadå? Det är ju polymedia. Den generationen är ju bara där. Jo, det är ju så man ses.
Jag tänkte, vadå? Får man väl vem som helst? Det bara går ut på stan. Men, ah,
nej, det får man inte längre.
Nej.
Det är helt inbyggt i deras sociala kodning på ett sätt som det inte var för oss. För oss är det ett aktivt val, för dem är det ett självklart val. Det är vanligt att personer som bor i storstäder nätdejtar, det vill säga 13%. Och på landsbygden är det bara 8%. 20% uppger att de som har använt datingappar eller datingsajter har blivit tillsammans. Antingen sambo, och vissa har också gått vidare och gift sig, det vill säga 8%. En intressant iakttagelse är att det är vanligare att nätdejta bland de som bor i en stad. Och, men man upplever att man har samma erfarenheter av nätdejting oavsett om man bor i en stad eller på landet.
Ha. Men ja, jag har ju aldrig nätdejtat, så jag kanske bara rest my case. Men det som jag tycker ändå verkar funka väldigt bra med nätdejting överlag är att man kan, här, rensa bort när man tycker så här, det där verkar vara alldeles för konstigt eller hitan och dit. Men en scen som jag tyckte var väldigt rolig, det var när Emil och Maxine skulle gå på någon utställning med så här, konstiga skelett och så här, dock. Går som såg ut som döingar och så här. Det tyckte hon var skitspännande. Han kunde inte sova på hela natten.
Men det var ju inga dockor. Alltså, det är alltså konserverade döda människor.
Mm-hmm. Det var för sig lite morbid.
Jag har varit på den utställningen i LA för länge sedan. Jaha. Men, ja, men den är ju speciell. Alltså, det är ju jättemånga som går därifrån och mår illa. Men att det skulle vara en make it eller break it för deras relation, den tror jag inte riktigt på.
Nej, men jag bara tänker så här, vissa människor är ju till exempel fanatiska liksom vegetarianer. Då är det väldigt svårt om man liksom hittar någon med kött eller liksom äter kött. Men det har de ju såklart plockat bort. Men det kan man ju göra själv via de här liksom funktionerna. Men samtidigt så är det så här, man ser ju oftast inte, man berättar inte om sina sämsta sidor när man liksom vill attrahera någon. Så det är ju såklart sånt som kommer fram. Men jag, det jag inte förstår och det som jag känner känns helt omöjligt för mig, det är att man ska ligga i samma säng som någon annan i en månad, fast man kanske tycker att den är typ det mest oattraktiva man någonsin, i och för sig det gör jag just nu. Det som är också så fascinerande med den här serien är ju lite faktiskt, jag kan tänka mig att många terapeuter, att det liksom, ja men, att gå ner då för frågan, efterfrågan efter terapeuter, för det är ju gratis samtalsterapi. Man sitter och jämför med gamla relationer man har haft och den man har nu, och så gör man lite jämförelse. Så att det är en bra liksom icebreaker även i en vanlig relation hemma.
Ja, men jag har faktiskt en jättegod vän som har sökt i det programmet och kommit till slutcasting och skulle varit en av de sex. Och hon gjorde ju alla de här testerna och gått igenom alla de här psykologiska proven. Men vad som händer på vägen i det är att hon träffar den snubben som hon blir tillsammans och skaffa barn med. Så hon tackar ju då nej i sista minuten till säsongen för 2 år sedan. Ja, så att jag tror att det är ju väldigt bra om man nu vill liksom utmana sig själv men inte gå hela vägen, så kan man nog köra det här som en crash course i någon form av självhjälp för relationer.
Mm. Men det är ju äckelhärligt för att man säger, det är ju igenkänning, för alla de där situationer som de är i har man ju själv varit i.
Ja, men det som är så påtagligt den här säsongen är ju att det är så unga problem. Ja. Det är så mycket så här 30 plus eller runt 30. Tycker han om mig? Alltså den här osäkerheten, vem är jag och hur ska han hen reflektera på mig?
Ja, det är sant. Men den, programmet har ju fått liksom ganska ändå mycket kritik för det här att det är typ low entertainment. Så är det här verkligen det som våra skattepengar ska gå till? Men det är ändå sådana här program som engagerar, för att man får ha en åsikt bakom skärm. Man får vara så jävla privat och tycka till och tycka bra, dåligt, bube. Man får liksom sitta och vara, det blir lite en mobbare.
Ja, alltså det här är ju traditionellt tv-tittande, det som egentligen aldrig nått sociala medier. Här sitter man ju och kommenterar allt från utseenden till...
Ja, som till exempel Albins passiva sidor. Mm.
Jag vet inte vad du menar nu när du säger så, Ann. Kan du förklara för mig hur du resonerar runt det här? Det är jättejobbigt med en person som aldrig liksom kommer till... Alltså också för så här, snabba personer. Jag förstår verkligen Elinas reaktioner på honom, för att hon är väldigt snabb och rapp och vill hela tiden. Hon är väldigt resultatbaserad kvinna. Hon vill komma till kontentor, konklusioner. Hon vill ha tydlighet. Och han är vag och kontemplerande och funderar och tänker i någon form av spiral eller kub.
Han är inte finlandssvensk. Som
nej, men han är ändå
han
väldigt...
Är sävlig, ja. Men det är också det, det som sätter sig väldigt snabbt är ju att både Albin och Jakob känner att de här kvinnorna är over their league.
Mm.
Lite grann. Att de liksom, de tycker att de är svinheta, de blir attraherade, men tjejerna känner inte att det här liksom, de här killarna som tar för sig, som sätter sig i framsätet, utan de blir bara mer och mer irriterade. Och det där går ju ganska snabbt att man får en riktigt risig självkänsla. Och jag tänker också framför kamerorna.
Mm.
Alltså det skulle kunna göra vem som helst paralyserad, och det tycker jag man ser på Albin, att i början känner jag inte så riktigt. Tänk när han står där vid bröllopet och när Lina ska high five och grej. Man bara,
okay. Ja, men också när man får en så här high five relation, då vet man ju, redan där har du satt upp handen som någon form av distans till kyssen.
Mm. Men vi får väl se. Vi ska ju prata med Jakob nu och kolla vad är den här grejen med Elina. Har det varit något? Är det bara liksom spel för galleriet? Jag tycker ändå att det här är otroligt spännande, för det som händer också, det som gör med människor när de kan vara sig själva för en stund, det är att man sänker garden, och det blir någonting vackert i det, både för Jakob och för Elina, att de får lite revansch i det man kanske har tänkt och tyckt innan. Och det tycker jag är en väldigt fin vändning, och quite fair.
Och jag är ju också väldigt fascinerad, för jag upplever både Eli och Elina som två väldigt starka kvinnor, fast på olika sätt.
Ja.
Och ändå fascinerande hur kuvad, kan man säga så, Jakob känner sig med Eli under tiden han känner sig väldigt mycket mer liksom jämställd. Elina, att den typen av brottningsmatch eller tungfäktning eller vad man ska kalla för intellektsfäktning, där var det inte ett problem under tiden med Elias liksom mycket mer sårbara, fragila intellekt, där blev han kuvad, för han var inte lika bra på, men hon var ändå väldigt konfrontativ.
Mm. Men det tycker jag, men jag tror också att
tror du kultur spelar in här?
Nej, men alltså, grejen är att jag tycker alltid kultur spelar in, för att man blir avundsjuk på andra som har en annan härligare kultur, som inte sitter och liksom lite smågnälliga och så här, vågar inte bjucka på sig själva, som måste dricka sig 10 bärs för att våga ställa sig och dansa. Det finns ju någonting i det här som är liksom så livsbejakande. Så varför ska vi sitta ner, för vi ska ju fira, vad är det vi ska vänta på, ska vi sitta och äta middag, varför dansar vi inte och dricker champagne och är lyckliga över det här mest fantastiska som har hänt? Nej, då ska vi sitta ner och hålla tal. Och det känner jag så här, efter att ha sett den här säsongen, om jag någon gång gifter mig, så här, nej, det blir inte sittande bord,
sa hon och rapa.
Diafragman måste jag se. Nej, men jag tyckte det var ganska intressant. Det är klart att allting spelar in, klass, kultur, jag menar, vad man gör just nu, men det är också att de har framställt, som det var väldigt roligt, att de skulle framställa Maxine som överklass från Solsidan.
Ja, det var spännande tycker jag.
Förlåt, no offense, men så kanske inte känns att det var.
Nej, men
det är spännande tv också, man har de här motsättningarna, men det som jag tror gör att det har blivit så himla, himla populärt i, just i Sverige, och att alla är så jävla engagerade, det handlar ju också om, som Katja Hultqvist som är krönikör bland annat på Dagens Nyheter skriver så här: vi har ju mest självhushåll i hela världen.
Mm.
Så att det finns ju en stark längtan i oss människor, och det är väl också därför vi klarar coronan så bra, för att vi är vana vid att vara ensamma, vi är vana vid att klara oss ensamma, och när man då ser att andra människor också liksom har tröttnat på det och längtar och trängtar efter någon att dela livet med, och är väldigt öppna med den sårbarheten, så tycker jag det ändå i all den här hittepåkärleken så blir liksom någonting vackert av det.
Ja, jag håller 100% med. Men vad var det jag skulle säga? Jo, men det jag tyckte var också spännande med Emil och Maxine var ju hur de egentligen, för de kändes ju självklara från början, men de var ju SVT liksom tvungna att skapa en konflikt där, som man skulle känna att så här, han är inte säker på henne. Hon är för mycket för honom. Och jag gick faktiskt på det.
Jag gjorde inte det. Och det kan ju låta som en efterkonstruktion, men jag kände så här, jag tycker man kände i hans ögon redan när de gifte sig, att han kände såhär, men gud, nu kanske jag äntligen har hittat hem. Han hade längtat så otroligt mycket. Och han, Emil var ju också den som hade massa dolda talanger som jag tycker kom fram finast i serien. Inte var taskigt, men vare sig liksom Albin eller Jakob. Det var ju inte så att de kanske framställde dem som de mest spännande killarna, utan de förstärkte ju lite det här att det var två snygga, starka tjejer som tyckte att de inte liksom var någonting som katten hade släpat in. Men med Emil så var han, ja, men när han plockar fram gitarren och spelar till exempel, eller när han berättar om sig själv, och hon är också lite kär i honom eller jätteförälskad och vill hela tiden visa hur bra han är och säga, du är en smutt där det var bra. Ja, men de försöker visa att de kompletterar varandra. De liksom ett, jag tycker de har ett jävligt moget förhållningssätt till det de har tackat ja till, vilket de ändå har gjort. Jag tycker de gör det snyggt liksom.
Ja, men verkligen. Jag upplever ju också att han lite som den här, jag har ju den här teorin, ja, men killen med Lasse Åberg glas eller posten hemma liksom. Alltså han är ju bara up for grabs. Det är bara att haffa honom. Han söker ju ett hem. Han vill ju att någon ska komma in där och stöka till och ha en katt som pissar. Alltså för han tror ju inte att han vill det, men väntar han 3 år till, då är den där boxen, då stängs locket på boxen. Mm. Och han var i precis rätt läge att så här, okej, okay, it's now or never. Mm. Jag tror att hade han varit singel i 2 eller 3 år till, då hade han inte träffat någon.
Nej, det är sant. Men vi måste ändå ta och lyssna på när Maxine då ligger och gråter för att hon längtar så mycket efter honom. Och sen så ska han få då berätta hur han känner hemma i sin lägenhet.
Längtags. Jag sover själv för första gången på en månad. Emil sover hemma hos sig. Det känns lite ensam faktiskt.
Det var skönt att få vara här lite grann. Hänga lite med brorsan och ta en öl. Det är konstigt att komma hem. Som att mitt liv finns i 2 olika versioner nästan. Jag har lite svårt att få ihop det i huvudet. Hur det blir bra att sova själv lite i natt och fundera lite grann. Så ska vi ta det stora beslutet här imorgon.
Det här tror jag, Anita, det här är det som jag tycker är tydligast planterat i hela den här serien.
Nu när du säger det efterhand, absolut. Mm.
Det här känns liksom inte trovärdigt, för de två, ja, men de håller ju på med varandra, till en kysser varandra, det är tunga, det är hand i hand. De kan ju faktiskt som 2 nyförälskade, även fast det var länge sedan för oss, inte sluta ta på varandra. Det spelar ingen roll var man sitter, det kletas och det håller på, det pussas och man pillar lite, man råkar hamna lite, man går bakom och klämmer lite. Liksom, då ska man vara en riktigt skicklig skådespelare om man ska ro hem den. Så att han skulle helt plötsligt då välja den där sorgsna tvåan i Bandhagen utan tandkräm som är tryckt på i mitten. Det, så här, det framstår som helt otroligt, men de gör det ju skitsnyggt. Ja, för han sitter och pillar med ringen och ja, det här är mysigt att vara hemma själv också med brorsan och dra en bärs, men då hade ju så här, då hade hela serien också fallit.
Ja, men också så läste vi ju i efterhand då intervjuerna att han hade ju inte mer än åkt hem och vänt. Nej. Och typ packa väskan och sen så flyttade han in där permanent hos Maxine.
Men vi ska prata lite mer om det här, men nu tycker jag att vi ringer upp Jakob.
Det tycker jag med.
Har du fattat ett beslut?
Jag har fattat ett beslut.
Ja, jag har fattat ett beslut.
Ja, jag har fattat ett beslut.
Ja.
Jakob i Tbilisi. Hur är läget?
Det är jättebra. Hur är det?
Jo, men det är bra. Vi har ju precis som många andra av Sveriges invånare kollat på det, jag tror det är SVT:s mest lyckade format någonsin som går på webb-tv. Gift vid första ögonkastet. Och där är du en utav deltagarna, en utav sex deltagare.
Men jag har varit singel nu i snart 10 år faktiskt. De senaste 4 åren har jag ju bott utomlands. Som nu är den åldern att det är liksom inte intresserad av liksom mer kortvariga relationer, utan det är ju långsiktig relation jag är ute efter. Då blir det lite svårt när man bor utomlands och man då inte kan säga att här kommer jag bo tills vidare.
Hur känns det? Har du blivit en superstjärna över en natt eller?
Det stormade väl lite igår kväll, var lite min Instagram blåste upp lite så. Men annars är det rätt bra. Det är ju inte Lisa som har kunnat titta på det, så det är kanske ganska skönt. Så jag kommer lite undan här.
Ja, men det är nog skönt med det geografiska avståndet, helt klart. Men vi måste ju bara göra en recap här, för att SVT sände ju 8 stycken ordinarie avsnitt. Som egentligen, om man ska vara helt ärlig, det hände inte supermycket i den här säsongen.
Nej, kanske inte.
Nej, men sen kom ju då en, då förstår vi också varför de kunde ha ganska gott självförtroende där. För sen kom ju nämligen en kioskvältare där, som på ett extra avsnitt i avsnitt 9, där du har blivit ihop med en annan deltagare. Eller blivit ihop, nu måste vi backa bandet här. Är det så?
Nej, men jag skulle säga liksom att vi kommer väldigt bra överens. Vi har träffat en hel del. Jag skulle väl ändå inte säga att vi är ett förhållande, men det finns potential.
Okej.
Okay. Men då kan jag säga vem det är.
Elina.
Precis, i serien. Men om vi backar bandet lite igen då, så tänker jag, du är ju med i program för att du ville träffa någon. Varför tror du att du har haft problem att träffa någon? Kan du beskriva dina problem?
Jag tror liksom att, jag kan tycka att dating djungeln, om man så säger, så är ganska ytlig liksom. Det är appar och det är Tinder och man swipar och hela tiden liksom letar efter nästa liksom. Och jag gillade lite konceptet med att ha experter som går liksom, kör en djupdykning på vem är Jakob och vem är rätt från någon. Så jag tror jag körde kanske 10 timmars intervjuer om liksom, vem jag är och vad jag söker och varför olika typer av personer skulle lyckas bättre eller sämre med mig. Och då tänker jag väl liksom att ja, men om en av 3 par de senaste åren har lyckats, så ja, då finns det väl helt okej odds för att de skulle kunna hitta någon åt mig.
Men jag tänker också den här första scenen när ni ska gifta er, du och Lai. Rent spontant kände jag ju inte att jag tycker att SVT:s experter hade gjort något kanonjobb när jag såg henne komma ner för trappan till det så kallade altaret. Vad kände du själv när hon gick ner för trappan?
Men alltså grejen är den att jag gick in i det så extremt helhjärtat att jag hade bara bestämt mig för att det här kommer lyckas, det här kommer bli bra. Lite så, no matter what. Så att nu klart när jag tittar tillbaka på det och tänker efter och liksom reflekterar, så är det klart att det är ingen hemlighet att jag tycker inte heller att det var en speciellt bra matchning. Men där och då så tänkte jag att nu kör vi, det är en månad och så får man se vart det tar en. Man kanske överraskar sig själv, även om det inte var kanske min... Ja, men spontant, min typ av tjej.
Nej, okej, okay, jag fattar. Men jag tänker också på det psykologiska experimentet här som är väldigt spännande. Jag har själv jobbat i många tv-produktioner och så vidare. Och bland annat Expedition Robinson, som verkligen är en sån här... Där man också bor på en ö i 3 månader. Och då uppstår också nya regler i, på något sätt. Som en liten by i den här... på den här ön, och ja, folk blir kära åt höger och vänster, och sen så kom man hem till fastlandet och upptäckte att oj, så det här var verkligheten, det andra var bara liksom någon form av hittepåvärld. Är det lite så att vara med i programmet?
Ja, men det är ju en bubbla, absolut. Det är ju ett format, man ska ju ta sig från punkt A till punkt B, där punkt B är någon typ av beslut efter en månad. Och även om man liksom inte regisseras, så är det klart att det liksom till viss del bra, men nu kanske det är bra om ni hade pratat om de här sakerna, nu kanske ni ska fundera över det här. Så att man har ju lite av ett format och så en bubbla man är inne i. Och sen har du ju liksom, dina vänner och bekanta, alla kanske inte vill vara med i tv, men allt man gör filmas ju. Så det blir ju också selektivt vad man kan göra under den perioden. Så det är ju absolut, det är ju som en liten egen värld, en bubbla. Ja, absolut.
Ja, men blir man också då nästan lite så här programmerad till att bli förälskad? För i den här personen håsas ju otroligt mycket. Det är ju någon du har gått i x antal terapisamtal och liksom sökt och letat efter. Den här personen uppenbarar sig där nedanför trappen. Vad händer då liksom?
Ja, men det är kanske där de som har sett programmet så är väl lite det som det hette kanske problemet med, som man ser mellan mig och Elia ganska tidigt, att jag hade ju gått in i inställning att det här, just den här bubblan att nej, men det här ska funka, jag kommer gilla den här personen oavsett vad, medan hon gick väl in i inställning att nej, men nu ska jag lära känna och se vem det här är person, så får man se om liksom, tycke uppstår och det var väl kanske en av de initiala grundmotsättningarna där vi hade lite olika inställning, där jag absolut var väl lite här, men nu tror jag att jag ska bli kär i den här personen. Hoppat över liksom de här stegen att dejta, lära känna. Men jag tänkte, men nu vill vi gifta. Eller i alla fall förhållande. Och så får man leva tillsammans och se liksom vad som händer, vad som uppstår.
Men det här har ju varit ett liksom, inte problem kanske, men det har varit väldigt tydligt i alla avsnitt på alla kontinenter att det är kvinnorna som inte vill efter en månad och att också det är kvinnorna som tycker så här, vem blev jag nu ihopparad med? För att om man tar Elia till exempel så hade hon en helt annan preferens av män, långa, muskulösa, mörka verkar det som, och sen no offense så kommer du är liksom en skön, snygg, vanlig liksom svennebanan på det sättet, så jag kan ju också förstå att man tycker så här, suttit alla de här jävla timmarna och sen så liksom ska de så här föra ihop mig med någon som jag inte alls hade sagt att jag var ute efter, och då säger psykologen så här, men man måste komma över såna förutfattade meningar, men det kanske inte är rätt tillfälle. Jag måste ändå säga off the record, vad sa dina föräldrar efter bröllopet? Det var ju väldigt roligt att se, förlåt, men det här lite svenska möter en annan kultur, och de stod där och dansade och skrattade och tjoa, och dina föräldrar, din släkt såg ganska chockad ut, var det så?
Ja, så var det väl, men de tyckte nog att det var ganska roligt, men de var väl mer liksom lite förskräckta. Det var ju, man ser när hon ska svara ja, och så svarar man bruden och plockar blommor, och de undrar ju vad är det som händer nu liksom. Men det tog de lite med en klackspark, men de tyckte nog det var klart att det var en annorlunda upplevelse.
Och då frågar jag dig, Elahe, tager du denne Jakob till din make?
Bruden är och plockar blommor.
Ja, bruden är och plockar blommor var beskedet.
Och sen när jag då skrev mig in i knivdansen, liksom, precis som du säger, sen är det någon kille som inte är speciellt bekväm att dansa ska jag lite stelt försöka hänga med i knivdansen där.
Ja, men det jag tyckte ändå var så här intressant med valet av Elina och Eli, det är ju så här, båda två är ju väldigt så här starka kvinnor på olika sätt. Men med Eli fick jag i alla fall intrycket av att du var väldigt mycket mer kuvad och rädd och lite mer avvaktande. Under tiden med liksom tough cookie Elina så känns du otroligt mycket mer slänga käft och på, alltså, väldigt mycket mer jämspelt på något sätt.
Mm. Men det är väl lite så också, olika personer, lite svårt att ställa fingret på, men olika personer tar ju fram olika sidor av den. Där jag och Elina klickar väldigt bra, och det är ju liksom, precis som du säger, vi slänger käft och vi liksom lite sätter varandra på plats på, liksom, på ett vänskapligt eller på ett fint sätt. Medan med Elari så blev jag mer defensiv, eller i alla fall framförallt första halvan. Men kanske jag tycker mot de senare avsnitten att det blev lite bättre. Så. Men det är väl också just kanske pressen av hela processen och inspelningen. Man vill så gärna att det ska fungera. Man tänker liksom att det blir inte sabba det här. Medan med Lina då efteråt, men du är lite mer på sina egna villkor. Då kan man lite där känna varandra i sin egen takt och så.
Just det. Men, så, ja. Men kan vi då bara göra en liten recap på själva mötet? När du och Elina kommer in på den här när ni ska sitta och vad ska man kalla det för? Gruppsamtalet.
Ja, men exakt, vi skulle se sista avsnittet tillsammans och produktionen har väl också innan frågat liksom, men vi vet ju att ni har varit på en dejt och vi vet ju att ni har sett en del, vill ni ta upp det här? Och då kände vi liksom att nej, men det måste vi väl kanske göra, om tittarna har följt oss nu hela våren så känns det inte mer än rätt att ta upp det. Så då hade vi först spelat in hemma hos Elina där vi då berättat, och sen blev vi så att vi var tvungen att förklara för de andra. Vi hade ju lite hintat innan, vi har en gruppchatt där vi skickat in lite bilder när vi umgås och så, men jag tror inte någon riktigt har greppat. Vi fick inte riktigt någon respons. Vi kanske trodde att de inte var jätteintresserade av det. Så att vi hade väl inte gjort någon jättegrej av det. Men ja, så kom vi dit och liksom droppade nyheten eller droppade bomben. Och ja, vad ska man säga? Det var blandade reaktioner.
Blandade reaktioner? Nej men alltså, det var som tv-historia som skrevs.
Nej men vi kanske borde berätta lite varför vi dök upp tillsammans. Ska vi köra?
Du körde.
Nej men det började ju lite som ett prank. Vi sa ju till er att vi skulle gå på den här låtsasdejten i julas. För att röra runt lite i grytan.
Ja men det var ju rätt trevligt liksom.
Mm. Kommer bra överens.
Ja.
Så vad betyder det?
Vad betyder det här? Ja, vi kommer också bra överens.
Ja, vi gör det.
Vi är intresserade av varandra. Ja.
Alltså, och sen, om jag ska vara helt ärlig, jag måste bara säga förlåt. Men jag tror inte på det här. Alltså jag kan bara inte göra det. Jag tror ni bara hittar på. Och för att ni vill få publicitet eller någonting. Men det är bara min åsikt.
Det som jag tycker är mysigt med oss som grupp är att vi har haft väldigt så nära... Jag har känt mig väldigt nära er efter det här på något vis. Och det tycker jag är lite trist om det skulle ändras på bara för att någon vill iväg och göra någonting i sidan av eller att det smygs runt lite. Jag tycker ni skulle kanske bara sagt det i så fall då.
Nu är det liksom som det. Och jag hoppas ju ändå att vi ska ha en skön kväll här där vi kan liksom ändå ha det mysigt tillsammans.
Och det jag måste säga, jag vet inte liksom om ni har legat med varandra eller om ni, på vilket sätt ni dejtar och så här. Men helt plötsligt så fick ni båda vara er själva med den andra. Jag tycker det var väldigt fint att se. För att Lina till exempel har man ju varit lite irriterad på under seriens gång. Så här, sänk garden och liknande. Men det vet man ju själv. Om man liksom inte är kär någon som man ska vara tillsammans med, då blir man ju så irriterad på den personen. Du vet, det kliar ju så mycket på kroppen så att man håller på att klia ihjäl sig. Och helt plötsligt var hon en skön tjej. Förstår du vad jag menar?
Jag tror lite det jag var inne på förut, lite när man tar fram den sidan av sig. Och jag känner nog, det som var så skönt i det avsnittet, i alla fall när vi var hemma hos henne, liksom, att där var det liksom, vi kunde bara vara oss själva. Vi var inte behövde göra oss till, vi är lite på våra villkor. Och hon är ju betydligt liksom varmare person än vad som kanske syns i serien. Just för att omständigheterna tog inte fram den bästa sidan av henne. Och det är lite samma sak på mig, även om vi kanske gick åt olika håll, där hon blev mer hetsig och jag blev väl mer liksom, som du säger, kuvad, om man säger så. Kändes skönt ändå att få avsluta på det viset där. Det var lite, vi fick i en sambild av oss själva, om man säger så.
Det har varit en del liksom medialt snack om att ni inte kunde hålla fingrarna i styr och att det var, vad heter det, lite opassande. Hur har du liksom reflekterat över det?
Men alltså så här, för mig är det viktigaste att Albin då, Elinas exman, att han inte tagit illa upp. Och jag pratade med honom efteråt och han säger att det känner han inte alls. Där och då i den soffan, alltså 10 minuter tidigare, och det här har ju också klippts ner, de här reaktionerna. Men vi har ju liksom då grillat och ifrågasatts i en 20 minuter, en halvtimme. Och då tror jag det är lite den här försvarsmekanismen, att man drar sig till någon man känner sig trygg med. Sen ser det ut som att vi är lite välklängda, men det är nog just för att vi tycker att det är ganska jobbigt där att vi kommer med någonting som vi tycker är positivt. Och så kom det lite som en överraskning. Vi hade inte alls förutsett reaktionerna. Och då var det väl lite just en... överlevnadsinstinkt att dra sig till varandra.
Ja, och vad har du liksom... För Eli reagerade ganska starkt på det.
Ja, herregud. Det såg ut som någon hade kommit in och typ börjat hångla upp hennes man mitt framför ögonen på den. Hon kunde liksom inte spela med. Hon blev ju arg på dig.
Mm.
Där fick du lite revansch. Kände du inte det?
Nej, men alltså, det kanske framstår som det. Men jag har liksom no hard feelings mot Eli. Och hennes reaktioner, den får lite stå för henne. Jag vill liksom inte såra eller uppröra någon. Liksom. Och sen är det klart att jag uppskattar att de flesta av deltagarna, de andra, var ju också lite skeptiska i början. Det kom inte med i slutmaterialet. Men de var också fundersamma, vad är det här egentligen? Och sen, de flesta andra valde att stanna efter inspelningen. Och satt vi sent på kvällen och pratade. Och liksom, så fick de chans att förstå varandra. Och det uppskattar jag att de tog den tiden.
Då kommer vi till den naturliga frågan här. Vad är det här då?
Ja, och Lina tänker du på?
Ja.
Ja, vad ska man säga?
Har hon varit i Tbilisi? Hur träffades ni? Vi vill veta allt.
Nej, men det började i julas. Vi ville, först var det det som är lite prank, så att vi ville stressa produktionen lite. Lite som en skämtsamt pik mot våra mindre lyckade matchningar. Så tänkte vi att det är kul om vi går på en dejt, och så skickar vi bilderna till produktionen och säger att nu är vi ett par. Så det började absolut som ett skämt.
Får jag bara fråga en snabb fråga? Var det här lite planterat av SVT som ett förslag på att ni skulle vara roligt om ni två kanske dejtade? Var det någonting sånt? Nej?
Nej, inte alls. Det var bara just i uppföljningsavsnitten när de visste att vi hade träffats. Så var det mer, det kanske är naturligt att vi berättar om det. Om det, i och med att det ändå är att ni har sett, så vi vet om det. Men där och då var det absolut ingenting. Det kom helt från oss själva.
Okej, okay, ja.
Så träffades vi och tyckte väl att det här blir bara intressant att prata erfarenhet från programmet. Och sen var vi ganska snabbt och insåg att fast här finns det någon typ av kemi. Ganska oväntat, så jag tror vi båda blev ganska överraskade.
Hur konstaterades så det? Nu är du väldigt politisk här, tycker jag.
Ja, men jag vill bara undra, var ni någonstans? Var ni på Café Opera? Satt ni på någon degigt café? Liksom, visade du lite kokonis här? Var det så här, kom på tapas?
Nej, men då var det fortfarande hon som bestämde lite. Så jag kommer faktiskt inte ihåg vad restaurangen heter. Men väldigt schysst restaurang. Liksom, när jag drinkar och några glas vin in, så inser man ju liksom att det är som när en dejt går bra, så märker man ju det.
Men vad då började ni hångla liksom?
Ja, men kanske.
Jasså?
Vi tog lite bilder.
Ja,
kanske så.
Ja, men otroligt spännande. Otroligt spännande. Aha. Och hur mycket har ni sett då sen liksom jula, som man säger så?
Problemet är, ja, men jag har varit hemma ett par tre gånger sedan dess, och då har vi ju sett de gångerna. Men nu liksom, hon skulle komma till Tbilisi i april, hade vi pratat om. Och så nu går ju, alltså de flesta planerna här har ju de fått bli justerade med flyg som inte går och Tbilisi som är i lockdown. Så det blir ju ingenting. Så det är lite därför det är svårt att definiera. För vi liksom, vi tycker väldigt bra om varandra och vi tror båda att det finns potential. Men det är svårt på distans liksom, när man inte får träffas face to face. Att detta blir liksom att ska bli någonting mer.
Men är ni exklusiva? Dejtar du någon annan också och hon med, eller är det ändå så att ni så här har sagt att men du är paxad liksom?
Vi har inte haft något sånt snack.
Nej, okej, okay, jag fattar.
Men då måste jag ändå fråga, för att jag är ju en kyssexpert. Nej, men jag tycker att för mig är det helt avgörande hur första kyssen är. Om jag känner så här, kommer det här kunna bli någonting eller liknande? Så hur var då kyssen?
Ja, men alltså jag säger ju fortfarande, om vi nu säger att det påverkar, jag säger ju fortfarande idag att det finns potential. Så på något sätt måste den väl ha varit bra då,
tror jag. Ja, men vad säger dina föräldrar om Melina?
Och dina kompisar?
Alla mina vänner är ju bara, men Jakob, varför måste du göra det här? Okay. Kan du inte bara liksom sitta still i båten och liksom, då kan ni få träffas efteråt, där kommer det slocknat. Så att de är väl lite, ja, det blir klart de tycker det är roligt att det ändå slutade bättre än vad matchningen gjorde. Att det ändå finns någonting jag kan ta med mig på liksom relationsfronten utöver det man har lärt sig. Men man får hålla hårt i föräldrarna att de inte, framförallt mamma, att hon inte gör sig in i kommentarsfälten och börjar försvara mig när jag ska kommentarer.
Men om jag bara får gå tillbaka lite igen, så om vi ska ta lite allvar, så det måste ju ändå varit en ganska liksom hård smäll mot ditt ego. Du som sa att du hade gått in för det här med hull och hår, och sen så den du gifter dig med vill liksom verkar mest vilja försvinna bort därifrån. Hur hanterar du det? För det såg ut som ni ändå sov i samma säng, men det kanske också bara var hittepå.
Ja, men det gjorde vi. Det väl betyder lättare nu när man tittar på det efterhand, när du får en hel bild, när du ser hennes intervjuer, du ser hon prata med sin familj. Jag upplevde det där och då som att det är klart att det var stelt och trevande, men jag upplevde ju inte som att det fanns noll potential. Och det är lite där jag kanske nu efteråt tittar på, så framstår det som jag är lite helt clueless. Som tittare får du se hela bilden, men där och då så upplevde jag ändå som att nej, men det är väl klart att det inte finns någonting än, och det är klart att det är stelt och trevande, men det var ju inte en total liksom lockdown. Alltså, det framstår också som det klippet att jag är den som tar initiativ till att liksom kramas eller hålla hand och så, och så upplevde inte jag det där och då. Så att det är liksom, ja.
Jag fattar. Men hur är det att se på sig själv i den här typen av väldigt, jag ska kalla det för väldigt personligt och privat format? Alltså titta på sig själv utifrån och in.
Det är jättejobbigt. Ja, det är jättejobbigt. Och framförallt, jag är ju inte jättebekväm att prata liksom känslor och relationer ens one on one. Och nu har man en tv-kamera och nu liksom kollar halva svenska folket på det. Så det är ganska jobbigt, men det är väldigt spännande samtidigt också. Det är ganska kul att se sig själv när man är lite obekväm. Jag tror ändå man växer lite från det också.
Är Tinders matchning bättre än psykologerna i gift vid första ögonkastet?
Ja, än så länge så skulle jag kanske säga att Tinder är väl ungefär snarlikt. Men jag gillar verkligen konceptet. Jag tror att skulle man se över matchningarna och liksom snappa upp dem lite, så tror jag fortfarande på konceptet att det absolut kan vara bättre än Tinder. Men just nu kanske det känns lite slumpartat, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att det finns en del förbättringsområden där, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, okej. Okay. Men lycka till, och vi får hoppas att ni får till det, du och Elina. Jag tycker ni verkar vara ett skönt par.
Tusen tack, Jakob. Ha det så bra.
Hej då. Tack snälla. Hej, hej. Nej, men han framstår ju som en jävligt skön kille, tycker jag nu. Alltså en skön, smart, och också någon kille som i och med det här programmet har också mognat och sett sig själv ur en annan synvinkel. Och det är väl det som är hela vinsten med det här programmet, att man faktiskt tittar på sig själv utifrån tillsammans med experter. Det kan man ju vinga många år på.
Ja, alltså jag tycker att han är ett kap efter den här liksom personliga intervjun. Det tycker jag inte alls han framstår som i programmet.
Nej, gud nej. Där framstår han ju som en sån här mjäkig handsvetskladdare.
Mm, vad gulligt sagt.
Tack.
Ja, men jag tycker att det var spännande, för så här, är den här typen, spelar det någon roll egentligen att man går igenom så många tester? Spelar det någon roll att man dejtar på som Love is Blind, eller spelar det någon roll att man dejtar som det här norska dejtingprogrammet som man ska dejta som djur? Alltså, spelar det någon roll hur man dejtar? Blir inte summan av kardemumma detsamma på något sätt? Jag vill ju typ att alla ska söka till det här. För det här är mitt bästa program i livet.
Det är inga som har barn som söker.
Nej, den säsongen hade jag ju gärna vilja se.
Nej, men gud, kan inte vi göra den? Nej,
men du vet att jag har ju en programidé som heter Barn varannan vecka. Som man bara dejtar ihop folk med som inte har barnen på heltid. Alltså man bara visar livet den där andra veckan.
Nu kan du nog sälja in den.
Det tror jag. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs och ses.